Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nu får jag sitta och sukta liksom, efter den här resten av den här brownien under samtalet.
Du får säga till, bara, nu tar vi en paus så jag kan äta brownie.
Brownie-paus.
Det är bra. Så kul att du är här, eller så kul att ses.
Verkligen.
Helt och hållet, bara att från att ha haft ett ansikte från typ Instagram och bara skrivit och liksom röstmeddelanden till att faktiskt ses.
Mm, underbart,
ja.
Så kul att vara här.
Välkommen till Marie Gershagen. vi är jätteglada att ha dig här, eller jag har dig här och Isabelle har dig på telefon.
Mm. Jag hör dig från Göteborg i alla fall, det är mycket kul.
Vi är från Göteborg men är inte i Göteborg och du är i Göteborg, så det känns som att det
är, jag är inte slut från Göteborg.
Cirka lite grann, tänker jag.
Ja.
Men du kan få börja med en liten presentation, kort eller lång, eller vad du liksom känner för kring dig själv.
Mm, absolut, så jag heter Marie. Jag är en passionerad, kreativ livsnjutare som älskar att se människor liksom light up i ögonen. Se människor transformeras på djupet, oavsett om det är fysiskt från liksom det vi kan kalla sjukdom eller liksom det diagnostiska till det vi kan kalla hälsa eller att vara friska. Och på alla sätt egentligen, så se människor verkligen med mod och med kärlek möta sig själva och se sitt eget ljus, leva fullt ut, alltså vara i sin totala potential, alla de här sakerna, vi kan kalla det vad som helst, men att verkligen se en människas ljus tändas i ögonen är det bästa jag vet. Det finns mycket, det är lustigt det här med att presentera sig själv ibland, för det finns mycket jag skulle kunna säga om mig själv. Det finns lika många historier nästan som stunder. Mm. Det är nästan så här, vilken historia känns mest sann i den här stunden? Och ingenting av det beskriver mig helt ändå. Men just nu så känner jag mig full av lust och skaparglädje. Full av konst. Älskar hur olika konstnärliga uttrycksformer verkligen hjälper oss läka och också är ett sätt för oss att uttrycka vilka vi är, hur vi mår, var vi befinner oss, våra djup, våra unika sätt att vara. Det är nog någonting som jag mer och mer efter läkarutbildningen insåg djupet av, hur fundamentalt unika vi är. Mm. Hur vi tränas i vår kultur till att både ha liksom ett stressfullt behov av att vara så speciella. Och när vi släpper taget om det, se hur djupt unik varje individ är. Och det är spännande med att sitta här vid tre läkare. Mm. Hur skiftet för mig i alla fall efter läkarutbildningen, att verkligen, verkligen få se människor på djupet som individer, men också öppna upp för det vi delar. Att liksom unwrap the package of being human på något sätt. Att verkligen unwrap hur vi paketerar och hur vi sorterar oss in i diagnoser eller in i det vi kallar sjukdomar. Eller hur vi som symptom, hur vi kallar till och med så här, dagens lek i kroppen eller dagens element eller dagens vågor för olika symptom. Och bara dekonstruera det egentligen. Och hur vi kan göra det med konst är väldigt levande i mig just nu. Det var det jag skrev min examensuppsats om. Liksom kopplingen mellan kreativitet och konstnärligt uttryckande och psykisk sjukdom. Och suicidalitet och sådär. Och om vi kan koppla samman det här liksom breda, vad ska man säga, liksom den breda perceptionen av känsla tillsammans med att liksom kunna se världen på ett annat sätt. Jag tror just här är det någonting att jag älskar att belysa magin med det vi också kan kalla sjukdom eller mörker eller sorg eller ilska eller död. Att verkligen gå på djupet in i det som vi har någon slags mänsklig eller kulturell aversion mot. Och se magin där. Det är också så... och det låter kanske väldigt filosofiskt, men det är så nära kärnan av också hur jag jobbar som läkare. Att hjälpa människor våga gå hela vägen ner på djupet och se att det finns ljus.
Gud vad spännande. Jag måste bara säga, för det första, du har liksom det här ljuset i dina ögon bara när du pratar om det här just nu. Och för det andra, jag tycker det är så spännande för att ofta när man presenterar sig själv så blir det liksom, ja men det här heter jag, det här jobbar jag med, det här kommer jag ifrån. Jag tycker det är så intressant att ditt är liksom, din presentation av dig själv är det här, så här känner jag, alltså så här är jag, det här liksom drivs jag av och inte liksom det här jobbar jag med som en definition av vem du är, utan mer det här liksom flytande, ja men vad finns i dig liksom?
Vad finns i mig just nu?
Ja.
Och det är spännande att du säger det, för 10 år sedan eller för 5 år sedan så hade det troligen låtit helt annorlunda. Det är liksom en slow walk för mig, det här, den vägen som jag är på. Men det är verkligen, verkligen sant för mig att jag håller inte så hårt i identitet och i labels. Det blir tydligt att det spontant kommer något annat än en förklaring av vem jag skulle kunna vara på pappret. Så fint att du ser det.
Jag tycker det är väldigt fint att höra också, i alla fall för mig. Jag hade varit en klassiska som beskriver mig själv typ om vad jag pluggar eller gör. Och det är väldigt fint att höra av dig och antagligen många andra också. Liksom att det är inte det som identifierar den du är. För jag tror många gör det i dagens samhälle.
Absolut. Vi har en kultur som är väldigt, väldigt baserad på idéer om oss själva faktiskt. Mer än vad som kanske känns levande i stunden. Jag ser också ett enormt skifte, men det är klart att perception är ju så att liksom medvetande och medvetenhet är ju så att det vi är på insidan är också det vi ser på utsidan. Det är liksom en direkt spegel av vårt inre state. Och jag upplever världen som verkligen, verkligen mer vaken och mer ljus på det sättet. Liksom. Mer klar, en mer klar och direkt upplevelse av verkligheten även hos människor runt omkring mig. Att vi rör oss mot att se mer klart än vad vi varit de senaste par 100 åren i den här, ska man säga, det här är lite mer reduktionistiska, materialistiska, linjära tidsåldern, att vi rör oss liksom från födelse till död och så ska vi bocka av några saker på vägen, bygga ett skönt CV, 2,5 barn, bra karriär, pensionera oss, ha ett hus i Spanien och sen är det klart. Liksom. Jag upplever verkligen att de kommande generationerna ser på livet på ett helt annat plan och verkligen tar för sig av vad som är möjligt. Och det är fantastiskt.
För jag tycker alltså så här, i de perioder man verkligen ger sig tid, för jag är en sån som går upp och ner hur mycket jag liksom inser att jag behöver lägga tid på det mer liksom, ja men, kreativa i mig själv och liksom upptäcka olika sidor av mig själv. Men de perioder jag gör det så har jag också en helt annan syn på allt runt omkring. Och det blir också som vi har pratat om det innan, vet jag, men att så här, det blir som en kantarelleffekt liksom. Alltså när man börjar öppna upp för något så ser man allt det andra och då är det också lättare att öppna upp ännu mer för det i sig själv.
Gud, vad
jag fint. Tycker det är så fint att höra det här också, för att jag behöver verkligen så här, det är så mycket saker jag behöver bara påminnas om ibland. Jag vet in i mig vad jag behöver, men sen så kommer jobb och man liksom så här, allt bara flyter på. Och man hamnar i den här spiralen och så glömmer man bort de sakerna. Och så behöver man en påminnelse för att liksom ta sig tillbaka för att börja öppna upp för de sakerna igen.
Verkligen. Det är så sant. Och ofta är det sällan vi behöver lägga till saker. Vi behöver snarare skala av. Och jag hör det. Det är också det här som distraherar oss från ren närvaro. Eller från, och vi kommer säkert komma in på det. Men liksom vad min bild av hur vi läker och vad medicin är. Och vad liksom det här fältet av body-mind, vad det är för någonting. Att när vi är här, när vi är nu, så kopplar vi också upp oss mot ett fält av läkning, eller vi är det fältet av läkning. Där finns en ren intelligens som både informerar oss mentalt, emotionellt, men också informerar våra celler på ett sätt som liksom, där vi börjar tangera en ny medicin, som jag ser det. Där vi ifrågasätter lite grann av det här rena deskartianska, liksom jag tänker, därför är jag. Och börjar kanske toucha på, jag är, därför tänker jag. Men jag gör andra saker också. Jag är inte begränsad till mitt tänkande. Jag är inte mitt mind. Nej. Jag är inte mina tankar. På samma gång som mindet är liksom en av de minst täta liksom frekvenserna av medvetande. Där kroppen ju är liksom rätt tät. Det är cellerna vibrerar med en oscillation som gör den liksom fast och vi känner den. Medan mindet är mycket mer luckert eller mycket mer svårgreppbart. Liksom. Och känslor någonstans emellan dansar som en brygga mellan kroppen. Och, liksom, vi känner en känsla i kroppen, det pirrar i magen, det domnar i benen, det, liksom, vi får eld. Vi känner den, men ändå så är den lite mer, den är mer subtil än det vi känner när vi kramar om armarna. Och här när vi börjar leka med det, så what is this? Liksom, vad är det här spektret av kropp och mind? Vad är det för någonting? Och är jag kanske någonting både djupt i det men också bortom det? Mm. Så vad är vårt medvetande? Och när vi börjar leka här också, hur kan jag låta mig själv vila i det varandet, i medvetande snarare, och faktiskt spontant och naturligt se body-mind läka. Och inte kämpa så mycket mot oss själva. Vi har vår kultur också. Vi har en tendens att kämpa emot oss själva. Slåss. Jag upplever att vi pratar på det sättet också. Ofta på sjukhus. Och med sjukdomar och med hälsa. Vi liksom slåss i krig mot cancer. Eller övervikt. Eller depression, utmattning. Och vad händer när vi slutar slåss? Vad händer när vi vilar? Spännande grejer händer där.
Alltså, jag tänker att jag vill lite hugga rakt in på det, för att det var lite det som, eller din bakgrund liksom, var lite det som gjorde att jag överhuvudtaget fick höra om dig. Jag satt på ett yoga-retreat med Johanna Mannerqvist, som bara så här, jag satt och funderade på vart jag ville göra AT och sådär. Och hon bara, men känner du Marie? Jag bara, nej, jag vet inte vem det är. Så började hon prata om dig och din bakgrund och sånt. Och det var det som jag tyckte var så intressant i det här som du har liksom, som jag är intresserad av, det här med vetenskapen och vad finns bortom den och vad har vi att upptäcka eller kanske inte kan upptäcka kring liksom våra sinnen, våran kropp och allt som det du pratar om just nu. Så jag tänker att det är väl ganska intressant att bara höra din lilla bana till där du har kommit idag, från där du liksom startade.
When I was born.
When you were born. Nej, men liksom så här, du kan berätta stort eller litet återigen, men för jag tänker, det är ju liksom kanske inte jättevanligt. Det kanske är vanligare än vad jag tror. Men det känns som att det är ganska ofta som man, när man pluggar till läkare, så är man kvar i det. Att man liksom jobbar det här kliniska på sjukhus eller på vårdcentral och så. Det känns som att det inte är jättemånga som lämnar det för att jobba med som du gör idag. Det kanske du har en annan uppfattning om som är inne, alltså så här, som har lite gjort det, men
kanske, jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på det.
Nej.
Vad de andra gör. Däremot så älskar jag att få kontakt. Att vi liksom pratar med varandra.
Mm.
Vi som är tränade i den här liksom skolmedicinen. Mm. Och som är nyfikna på någonting bortom dem.
Mm.
Bortom liksom det vi lärt oss. Och jag berättar gärna om min bakgrund. Jag blir nyfiken på vad det var i min liksom bakgrund som fångade ditt intresse.
Vad jag förstår, och nu är det så här, som jag sa innan, jag har ju liksom inte, jag vet att du har varit med i några poddar, men jag har valt aktivt att inte lyssna på dem för att jag tycker det är mer spännande att bara få upptäcka själv. Men vad jag förstår så har du ju ändå liksom läst ganska mycket och kanske forskat själv eller liksom så också på just det här mer, du nämnde det lite innan också, det här med liksom vad yoga meditation faktiskt gör för våran kropp mer fysiologiskt. Och det tycker jag är så intressant, för att det känns som ett område som många av oss känner att det gör något med oss. Mm. Alltså det har en effekt. Och det är först på senare år som jag har kunnat börja hitta lite liksom stöd i vetenskapen för vad det faktiskt gör. Samtidigt som det finns väldigt mycket som inte kan liksom visa något stöd, men vi, de flesta av oss upplever att det fungerar ändå. Och där är jag liksom att, för min del, oavsett om det fungerar liksom på pappret eller alltså om vi kan bevisa vad som händer eller inte, så tycker jag att fungerar det för en själv så ska man köra på det. Men just när man jobbar inom vården så är det ju väldigt skönt när det faktiskt finns belägg för det också. För då kan man ju verkligen så här, det här finns det någonting, eftersom vi jobbar mycket evidensbaserat, att kunna säga att det här finns det evidens för. Sen kanske det inte funkar, liksom passar alla ändå, men det här finns det ändå någonting att förhålla sig till. Medan de andra bitarna kanske är svårt att motivera när man är på jobbet, när det inte finns evidens. Det kan man liksom så här, kanske nämna eller liksom känna in vad andra är öppna för, men det är lite svårare att lägga någon vikt vid det.
Mm.
Och vad jag förstår har du ändå hållit på en del med det, och det tycker jag är så intressant, för att det känns som att det är ett så här, så stort område att bara, som vi precis börjat utforska. Även om vi har liksom känt till att det gör något för oss i hur många år som helst.
Mm. Ja, visst är det roligt det här mänskliga, kognitiva liksom, tendensen att, vad ska man säga, inte tro på någonting innan vi har bevisat det. Det finns väldigt mycket humor i det. När det kommer till de här praktikerna som verkligen kan hjälpa oss läka, så är det precis det du säger. Alltså det, vad är det egentligen som gör att vi känner att någonting som vi kan förklara med den rådande, liksom idag rådande medicinska modellen kan förklara.
Mm.
Vad är det som gör att vi känner att det är mer verkligt än det varenda människa kan uppleva, men vi inte vet riktigt då, liksom hur än. Mm. Är det inte otroligt fascinerande?
Jag tänker att vi är så himla skolade mycket i det också.
Förstås, det här att är ju vår kultur. Liksom, det här är ju den här liksom deskartianska och Darwin, Newton. Alltså så här, det finns en kraft, det finns en motkraft. Evolutionen är linjär på det här sättet.
Exakt.
Om vi leker lite mer med det, vilket är det jag tycker om att göra.
Mm.
Och jag säger ibland så, någonting som hjälper mig väldigt mycket när jag överhuvudtaget relaterar till det här. Så här, vad är forskning och vad är sanning och vad är fakta?
Mm.
Vårt mänskliga intellekt och vår kultur navigerar liksom i ett hav av sanning. Det finns så mycket som är sant, men som vi kanske inte känner till än. Innan vi visste att liksom virus och bakterier gav oss sjukdomar, kan vi ställa oss frågan, sådär, var det så att de inte gav oss sjukdomar då? Eller har det alltid varit sant? Det är bara att vår faktabild och det, liksom den faktan vi forskat oss fram till, eller liksom tittat oss fram till induktivt eller deduktivt, så här, vad är det för någonting? Och den här oceanen av sanning, den är ju vad den är. Och vi är på en liten ö i mitten och så här, vinner ny mark, simmar ut lite grann, kollar läget, hittar en ö. Ser så här, okej, det här verkar sant. Och sen tar vi med oss ett team till en månad senare eller 10 år senare och säger så här, nej, men det var nog inte riktigt som vi trodde. Okej, då omformar vi verklighetsbilden så här. Men det finns ju liksom ett fält av sanning som vårt mänskliga intellekt, i min erfarenhet och i de traditioner som jag studerar, när vi finner tid för stillhet och tystnad och rymd och verkligen går på djupet i oss själva och får kontakt med det här medvetandet som är bortom vårt body mind eller bortom vårt mer conditioned mind och vårt linjära tänkande, där får vi någon slags så här intim kontakt med sanning som kan hjälpa oss att se bortom det vi lär oss. Det vi vet är sant. Vill jag på något sätt säga, jag skulle vilja bjuda in alla som lyssnar på det här och verkligen vara med den här dansen mellan sanning och fakta. Vår kultur har en tendens att sudda ut gränsen mellan dem lite grann, eller att diffust kalla dem samma sak, men fakta och vetenskap är ju också så här en metodik som hjälper oss att strukturera upp verkligheten så ordentligt vi kan på något sätt. Den moderna forskningen som vi har den i form av den evidensbaserade medicinen, den är inte så mycket med mystik och magi, men däremot så liksom kvantforskningen, kvantfysiken, kvantmekaniken och kvantmedicin ligger ju här och faktiskt i decennier, liksom 100 år forskat på det här, så vad är det som sker när vi läker, vad är det som sker när vi når liksom levels of consciousness på insidan och faktiskt har det här glittret i ögonen, hur påverkar det oss? Hur läker vi här? Mm. Och där en av mina liksom, gåvor eller intressen eller passioner, liksom, connecting the dots, att koppla ihop så här, vad är det som är samma, hur liksom, färger, varför påverkar det oss på olika sätt, vad är det egentligen, så här, fotoner som hoppar, det är som elektronskalshopp fotoner skickar ut, varför spelar det roll, liksom, varför spelar det roll vilken potential de har i förhållande till hur långt ifrån de är kärnan, vad är det för energi som påverkar oss i en färg, varför känner vi på ett visst sätt av, så här, blir lugna av grönt eller blått, eller vi blir liksom, lite mer eldiga av rött och glada av gult och allt det där, så här, vad är det egentligen? Det har jag varit intresserad av sedan jag var barn, verkligen. Och när vi tittar på så här forskning och förståelse av typ yoga, meditation till exempel. Det jag själv forskat inom är liksom yoga, meditation och chanting. Och andetaget. Främst med förmaksflimmerpatienter. Så livsstilsinducerad hjärtsjukdom, kan man säga. Arytmi. Och gjort en liten pilotstudie, men väldigt, väldigt spännande resultat ändå. Väldigt, väldigt spännande att se vad som också kollektivt sker i en grupp när vi samlas och gör någonting. När vi samlas och liksom gör någonting för att vårt nervsystem ska gå från en sympaticusaktivering, alltså binjure adrenalinpåslag, till en parasympaticusaktivering eller en vagustonbalansering. Liksom, vad sker när vi gör det, och vad sker när vi gör det individuellt? Vad sker när vi gör det i grupp? Vad händer med blodtryck? Vad händer med hur många attacker av förmaksflimmer vi får? Vad händer med vår känsla inför att vi får en attack? Vad händer med känslan av liksom, autonomi? Att säga, I've got this. Och det jag såg där var verkligen att den stora upplevda, ska man säga, vinsten för patienterna som var med. Och det var mellan 60 och 85 år. Så det var åldrade patienter som åkte rätt mycket in och ut på akuten för förmaksflimmerattacker. Det var att så här känslan av att veta att när nästa attack kommer så kan jag lägga mig ner och andas mig igenom det här. Även om det inte funkar så är tryggheten så djup att vi får inte samma sympaticusaktivering. Vilket i sin tur inte heller triggar vår hjärtarytmi. Och här, alltså här, det här är ju ett fält som vi kommer ju se de kommande 10 åren. Så mycket mer forskning. Och det finns fantastiska forskningsteam också här i Sverige. På Danderyds, till exempel inom mediyoga. Mediyoga är liksom en yogagren som utvecklades väldigt nära den medicinska forskningen. Där vi främst tittat på liksom, livsstil, blodtryck, hjärta som även erbjuds liksom, under paraplyt av både onkologi, kardiologi, allmänmedicin och psykiatri. Och jag är helt övertygad om att vi är på väg dit. It couldn't be any other way. Alltså vi är en generation också av kvinnor som vill kunna arbeta. Vi vill må bra och vara glada. Vi vill vara fertila och få bära och föda barn. Vi har ingen lust att bli utmattade. Vi blir det på löpande band. Och här finns det också spännande. Det här gränssnittet av den nya forskningen är väldigt mycket vad jag är intresserad av. Så en hel del, jag vill vara så tydlig som möjligt med när någonting är evidensbaserat och när vi är på väg. När vi börjar smaka på någonting. Det finns en annan känslighet i det kvinnliga liksom, psykoneuroendokrinologiska systemet. Det är en annan aktivering som sker hos en kvinna som sitter vid en dator 12 timmar i sträck och bara öser binjurehormoner. Någonting sker med vår cykliska natur. Någonting sker på ett helt annat plan än vad det gör i en mer testosterondriven biologisk kropp, alltså en manlig kropp. Och det här är så otroligt spännande för också liksom det här med att vi kvinnor också får mer och mer plats i samhället på positioner där vi har impact, så kommer ju också medicinen förändras på det här sättet. Medicinen kommer också behöva möta en längtan efter att kunna ta hand om oss. Vi var inne på det och nämnde det lite innan, det här med så här preventiv medicin och hur hjälper vi människor att ta hand om sig själva innan de blir sjuka? Vilket var er delning och en av era liksom incitament för den här podden, vilket är fantastiskt. Vilket också alltid var min längtan under läkarutbildningen. Så här, hur kan jag använda den här kunskapen till att hjälpa människor att aldrig bli sjuka? Och nu, där jag är nu i min praktik och kliniska, hur jag arbetar med klienter och patienter. Jag kallar det mest liksom klienter eller människor faktiskt. Att känna sig som en patient, det vet jag av min egen resa, är i sig nästan som en nocebo eller någonting som gör oss lite mindre kraftfulla i vår egen läkning. Men inte ens bara så här, hur kan vi hjälpa människor inte bli sjuka, utan hur kan vi hjälpa människor, vad ska man säga, så här, frikoppla idén om den här organismen, kroppen och mindet, liksom body, emotion, mind, från det liksom polariteten av frisk och sjuk. Hur kan vi hela tiden till och med lära oss bli så sensitiva till oss själva och till livet och höra, verkligen lyssna på djupet. Och när vi börjar liksom dansa med så djupt lyssnande och börjar förstå kroppens signaler, så blir det en helt annan, det är som en helt annan relation. Vi slutar kriga mot kroppen för det första, vilket i sig är väldigt läkande. Och vi får också tag i någon slags tacksamhet för när kroppen signalerar. Vi vet att tack, okej, okay, höger höft, vad betyder det? Vad sitter här? Och där kommer den österländska medicinens traditioner in och är så otroligt rik. Att liksom, tusen år av så här, ayurvedisk eller kinesisk medicin är ju som en, det är en empirisk jättepopulationsbas, kan man säga. En så här superpower study of humanity over time. Där vi ser att okay, så här, höger sida av kroppen brukar vara den mer liksom, lite så här young, drivna, maskulina, eldiga delen av kroppen. Levern sitter här. En stor lunga, liksom mycket, mycket power, mycket drive. Så vad händer? Okej, okay, min högra höft börjar. Okej, okay, vad bor här? Vad är det som driver framåt höften? Som med benen är det som gör att vi springer. Medan om vi vrickar fötterna, okej, okay, kanske en liten... Vi kan leka med att det kan vara en signal om att här, det exekutiva organet av det som driver oss framåt driver på lite mycket. Medan om höften börjar, okej, okay, mina grundläggande antaganden och värderingar kring att driva framåt. Vad är det som bor här? Mm. Och det här älskar jag. Och det stämmer alltid. Det har en intelligens som, när vi börjar leka med den och vi gifter ihop det med medicinen. Och liksom tittar på njurarna som bär på väldigt, väldigt mycket. Våra binjurar som ju vilar on top of för det första. Men också liksom som en sån källa till rening. Hur vi renar vårt system om vatten och qi-punkter, liksom energipunkter. Hur bindväven fäster in kring det. Och när vi lever på ett visst sätt att vi kan börja stagnera energi kring njurarna och hur det liksom förändrar hela vår energikropp. Hur, det, hur vi ofta bär rädslor. Hur det är kopplat till binjur. Alltså, vi kan prata om varje organ så här. Det finns en enorm intelligens när vi öppnar upp. Och gifter ihop det västerländska medicinska systemet. Och den här, jag kommer ihåg det roligaste jag visste på läkarutbildningen. Var liksom njurgradienterna. Alltså, matematiken i mig var gick så här totalt igång. Det roligaste som fanns. Och hur det är liksom med renin, angiotensin, alldeles.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac. Med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås. För endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Strånsystemet liksom börjar säga, vad är kopplingen mellan cirkulation och mellan, vad är vattnet, vad är den här yin-energin, vad är den feminina kraften av vatten, det renande, fluida, flödande, sensuella. När vi gifter ihop det med den yogiska, ayurvediska, kinesiska, den österländska visdomen och vetenskapen, att vi sitter på en sån enorm liksom, powerbank av Där intelligenserna av intellekt och visdom möts. Där tror vi har så mycket och vi har så mycket att lära oss av de österländska systemen. Och vi har så mycket att leka med i det västerländska systemet. Och frågan är, hur gifter vi ihop det här på ett sätt? Och hur kan vi också då styra forskningen eller skapa studies som börjar ta oss närmare en plats där vi kan föra in det här i vårdprogrammet egentligen. Och där har vi kommit en bit i Sverige med yogan till exempel. Men jag vill verkligen vara del av den liksom, servicen till världen också. Att föra oss ännu djupare in i det.
Mm. Det känns som att det är en liten bit kvar. Men det känns som att det är på väg åt rätt håll. Liksom, att att folk generellt sett öppnar upp mer för det här. Alltså mycket som du pratade om i början nu med det här med kvinnohälsa och liksom våra cykler, att det känns som att, och jag vet inte ibland om det är för att jag har öppnat upp ögonen själv för det på ett annat sätt, eller om det faktiskt är något som börjar liksom pratas mer om och lyftas mer. Men vi har ju liksom levt i ett samhälle där det har varit väldigt liksom drivet efter männen. Och så börjar vi kvinnor vilja ta mer plats, och vi tar mer plats och kommer upp på andra positioner. Och, liksom, och vi har ett helt annat hormonsystem. Vi är liksom cykliska på ett helt annat sätt än vad männen är. Och att det får ta en sån plats att så här, men så här fungerar vi kvinnor. Så här ser våra hormonbalanser ut på en månad. Och det, vi är inte liksom per dygn på samma sätt, utan vi är mer månadsvis. Så att det spelar roll i hur vi fungerar, vilken återhämtning vi behöver, vad vi behöver på en dag i förhållande till hur den situationen ser ut för män. Och att liksom öppna upp för det och lyfta det och att överhuvudtaget belysa det. För det känns som att det är sånt som många av oss kvinnor inte ens vet hur våra liksom cykler ser ut, hur vi fungerar. Och att
också fokusera på alla de gåvor som det innebär. Mm. Att inte heller bara fastna i så vad vi behöver. Nej. För att de veckorna eller de dagarna. Nej. Per månad som kan vara lite mindre produktiva på jobbet. Mm. Den visdomen vi har potential att ta emot de dagarna. Mm. Det är inte för intet som liksom många traditioner har sagt, när kvinnor blöder, från att de får sin första blödning, får gå iväg med andra kvinnor som blöder och verkligen bara vara med kvinnor och vara runt elden och sjunga sånger och vara i så total feminin energi. Att känna kroppen, att verkligen ta emot visdom. Mm. Och att vi börjar liksom faktiskt röra oss mot ett lite annat medvetande när vi blöder. Och att det finns en enorm intelligens i det. Mm. Och det var först efter AT som jag också hade ens möjlighet att på djupet respektera mina cykler med mitt arbete. Jag skulle aldrig drömma om att boka in en föreläsning eller ett, på den tiden när jag inte hade mitt eget så här, lönesamtal eller någonstans där jag behöver så här, sträcka lite på ryggen och vara lite, på, liksom, lite young. Dagar jag blöder, det är tiden jag känner. Mm. Däremot så älskar jag att träffa klienter där jag verkligen, verkligen vill känna de dagarna. Mm. För jag är så otroligt känslig, jag känner liksom hur det rör sig i energisystemet bara av att vara nära. Medan dagar kring ägglossning är en helt annan. Liksom, då står jag gärna på scen, träffar så här. Det är perfekt ägglossningsplanerat. Mm. Och planerar utifrån det. Ja. Och det är en otrolig gåva att ge både unga tjejer men också kvinnor över liksom hela, som du säger. Det här är ingenting vi pratat så öppet om i samhället särskilt länge. Ja. Så att även äldre kvinnor, liksom hela spektret av kvinnlighet, Kan vi verkligen berika oss med att lära oss mer om det här och leva mycket mer i synk med cykeln. It's gonna benefit everybody. Mm. Mm. Alltså om vi nu ska vara i benefit. Mm. Alla mår bra av kvinnor som mår bra. Barn mår bra av mödrar som mår bra.
Alla
samhället mår bra. Ja. Ja, det är så självklart. Mm. Alltså det är så självklart och så viktigt och så värdefullt att lära oss mer om den kvinnliga biologin. Mm. Verkligen. Och den återspeglar också vårt samhälle på så många sätt. Måncykler, alltså nymåne, fullmåne. Mm. I stan upplever jag att många inte liksom känner lika mycket, men jag bor ute i naturen. Mm. Jag kan verkligen känna hur hela naturen svarar an på fullmåne, nymåne. Mm. Djurläten, fåglar på natten. Det är liksom, naturen vet, och we're children of nature. Alltså vår kropp är gjord av samma stoff som naturen, som moder jord, som stjärnorna. Mm. Det är samma grundämnen.
Jag tycker det där är så intressant, för jag vet att när jag var yngre så var jag så fascinerad av det. Alltså just det här med liksom stjärnhimlen, vad som finns där ute, hur vi är liksom uppbyggda, hur det är uppbyggt, hur liksom alla bitar har kommit till, vad det består av, hur det är connectat och sånt. Sen tycker jag att när man har liksom kört på, alltså man liksom har pluggat på, man hamnar i den här lilla fyrkantiga boxen. Det här ska du lära dig. Så här läser du en vetenskaplig rapport. Och liksom analyserar den. Och sen så kommer man in.
Life and death knowledge.
Ja, men det är så här. Och sen så bara. Har man plötsligt en dag när man inser att. Men gud, vad hände med alla mina tankar kring det här?
Och vad och jag tycker med min intuition?
Ja.
Även bortom tankarna kring det.
Mm.
vara... Jag upplever en kollektiv längtan tillbaka till djup intuition.
Mm.
Särskilt bland oss kvinnor. Mm. Jag är säker på att den västerländska kvinnan kommer leda ett enormt förändringsarbete av hela världen. Och liksom globalt på det vi kallar västerländsk kultur, men som gör en global kultur av ett materialiserande av verkligheten.
Mm.
På många sätt. Vi vill liksom större, bättre, mer.
Mm.
Där den feminina naturen egentligen är närmare att säga, jag vill ha allt men jag behöver inte mer.
Nej.
Jag vill få känna allt det mitt hjärta längtar efter, men jag behöver inte ha det mer.
Nej.
Behöver inte liksom röra sig framåt hela tiden. Och den intelligensen, den är så kopplad till menscykeln, måncykeln, till naturens cykler, till att vara i naturen, till att känna och förstå och inse att vi är naturen. Vi kan inte skövla skog utan att skövla oss själva.
Mm.
Vi tar bort syre från oss själva. Alltså vi är så intimt kopplade.
Mm.
Och jag upplever starkt att vi börjar vakna upp till det.
Ja.
Vilket är fantastiskt.
Men det tycker jag också.
It's about time.
Ja. Och det, jag tycker man ser det på många sätt. Alltså dels ser man det i samhället och dels ser man det som sagt i bara där går man in och söker på PubMed och ska kolla vetenskapliga artiklar. Så ser man det man ser också det i trenden kring alla de här ämnena. Vad som det tittas på. Mm. Alltså, och sen är det väl, vi är ju fortfarande många av oss kanske i det här att vi vill ändå kunna sätta det, liksom, vi vill kunna förstå det. Som vi är så himla liksom, inne i, att vi vill ha det, liksom, en förklaring till varför det är så här, varför vi känner så här. Och det kanske vi inte alltid behöver ha, men... Det är fortfarande där kanske vi är, tyvärr, på många bitar.
Men kanske, att vi ändå försöker, jag vill utmana det lite grann.
Ja.
Du såg att jag började lena.
Jag såg det.
Det här är också så spännande. Förstås var vi befinner oss på vår egen resa är ju också det vi ser i den yttre verkligheten. Och någonting som är så spännande med det där är, det finns en liksom österländsk så här, saying att när vi pekar på månen, så här, we're pointing to the moon, but pointing to the moon is not the moon. Alltså vi kan läsa hur många artiklar som helst och förstå på ett kognitivt plan vad det som sker när vi mediterar. Men, och det är min djupaste inbjudan till alla som vill förstå vad som händer när vi mediterar. Sätt dig ner med intention av att komma till meditation. Det är också så spännande hur vi i vår västerländska kultur ser meditera som ett verb. Vi pratar om meditera som någonting vi gör.
Mm.
Meditation är ingenting vi gör.
Nej.
Vi kan sätta oss ner och fokusera. Vi kan sätta oss ner i dharana. Alltså fokusera, koncentrera uppmärksamheten på någonting.
Mm.
Men meditation är liksom när vi går igenom den porten till... Och meditation är en total avslappning.
Mm.
Det är liksom through relaxation that we get there.
Mm.
Och bara genom att uppleva det själv så kan vi komma i kontakt med vad det är för någonting. Och när vi kommer i kontakt med det själva så kan vi också förmedla det till... Som vänner, familj, men för oss läkare, till patienter.
Mm.
Genom en egen upplevelse så lyser den sanningen i ögonen när vi berättar om det.
Mm.
Vi behöver inte ge 5 PubMed-artiklar och säga att de här olika sorternas meditation kan leda till det här och det här. Mm. Vilket också direkt sätter en förväntan om resultat. Vilket i sig gör meditation svårare, för det är en avslappning.
Mm.
It's a relaxed mind. Inte avslappning som att det är gött och mysigt nödvändigtvis, men... Nej. Det är ett sinne som slappnar av. Det är ett sinne som släpper sig självt lite grann. Idén om vem det är.
Mm.
Och där är ju också en av utmaningarna med forskningen. Om vi tittar på så här, hur länge vi har forskat på meditation och yoga. Är ju egentligen så länge vi har forskat på någonting. Mm. Kanske inte i Sverige. Men i liksom Indien och i andra delar av världen. Så har det forskats otroligt mycket på yoga och meditation. Och en av de sakerna som gör att vi känner oss begränsade i evidens. Är ju också att. Det är så otroligt avhängigt the practitioner och the teacher.
Mm.
Precis som egentligen alla relationer där vi ser att det vi kallar placebo idag på så många plan är relationellt.
Mm.
Är en relation till vår behandlande läkare eller sjuksköterska eller den personen. Så att oavsett om det är dubbelblindat eller inte så har vi en människa framför oss som vi antingen litar på eller inte litar på. Och det är också otroligt mycket kring ritual. När vi tittar på liksom placeboforskningen att så mycket är... Så att det här bara att få in liksom som en ritual, någonting som blir större än att bara slänga i sig 2 piller, också har en potens att kicka igång en läkning för att vi människor sedan urminnes tider har varit i ceremoni.
Och det här är någonting som vi vill skala av i den västerländska forskningen. Jag vill ta bort allt relationellt, allt ceremoniellt, allt som gör att jag känner någonting för att se om det verkligen funkar. Vilket ju är helt, liksom, det är som att vända upp och ner på vad det är som gör att vi läker. Placebo är ju grejen, vi kan kalla det någonting annat än placebo för att faktiskt få det tillbaka till det här mysteriet som det också är. Att det är ju just relationen, det är liksom allt det här andra som gör att oavsett om vi tar ett sockerpiller eller ett läkemedel så sker någonting med alla de andra faktorerna som det är att vara människa. Och där är ju liksom forskningen inom yoga och meditation också så avhängigt the person practicing och the teacher. Och där ligger mycket magi plus att det är otroligt många olika traditioner som vi forskar på. Och beroende på vilka asanas vi gör, när på dygnet, hur människan mår i övrigt. Det är någonting helt annat än att bara skapa en studie och liksom ta de här tabletterna morgon och kväll. För det finns ett helt annat liksom engagemang i yoga och meditation. Men som är också så, it's a big inner work. Men det finns otroligt mycket forskning. Och att den inte alltid går i samma riktning är att den är utformad på olika sätt. Och där har Mediyoga gjort en superstor liksom, samhällseffort. Och en av mina liksom, incitament med den pilotstudien jag gjorde i Danmark också inom hjärtmedicin var ju också just det att bara göra någonting, bara se vart kan vi vara på väg, vad är det vi vill titta på. För mig var det mycket att titta faktiskt också på quality of life. Jag ville veta alltså, vad händer med en person som får djup kontakt med sig själv. Vad händer med en patient jag jobbade då på, som jag berättade för dig innan Linnea, på hjärtavdelningen och på hjärtakuten. Och såg så många människor som liksom inte hade en relation till sitt hjärta. Det fanns ingen connection, ingen kontakt, snarare en rädsla för att det här organet gör mig sjuk. Och hjärtat är ett av de liksom mest djupgående livgivande organ. Det är ett fundament i det första organet som ur neuralröret skapas, det börjar i hjärtat. Och när vi liksom utvecklar en relation till vårt hjärta genom andetag eller att vi sjunger mantran som ju vibrerar laryngeusgrenen av vagusnerven, aktiverar parasympatiska nervsystemet. Det här är ju sånt som börjar bli tydligt nu, känt att har vi gjort i tusentals år. Alla kulturer har sjungit och vi vet att det är läkande. Men att vi liksom vibrerar ner det, vibrerar hela vagusnerven, någonting sker även i sinusknutan, någonting sker liksom i hjärta, i lungor, någonting sker i diafragman, psoasmuskeln, alla de här fight or flight liksom aktiveringarna, någonting sker när vi gör det och vi vet inte exakt än, jag är supernyfiken. Men det här, vad händer när jag får djup kontakt med mig själv och det behöver upplevas?
Jag tycker det är så intressant också det du säger nu, för att jag tycker att vi många gånger är så inne på att vi ska vara friska. Allt ska fungera. Och människan är ändå liksom i ett åldrande hela tiden. Det kommer hända saker. Jag är så här ofta förvånad över att saker inte går fel oftare, tycker jag. I förhållande till hur komplexa vi är. Liksom. Att det faktiskt fungerar så bra som det gör. Och alltså bara mina tankar som växer nu när du pratar om allt det här, det är också att det känns som att en viktig del är kanske att få kontakt i att känna efter vår kropp. Att inte alltid bara liksom känna att vi måste vara friska, att det måste vara liksom fungera på rätt sätt. För det gör det inte alltid. Alltså vi kommer drabbas av sjukdomar genom livet. Vi kommer att dö en dag. Allt det här kommer liksom hända, det är en naturlig del av livet. Men att också acceptera det och inte liksom kämpa emot det. För att om du blir sjuk, vilket du kanske kommer bli, eller du kommer dö en dag, att liksom kämpa emot det och må dåligt i känslorna det medför istället för att bara acceptera att ja, men okej, så här är det just nu och det kunde hänt idag, det kunde hänt imorgon, något kommer hända någon gång. Och att leva med det och liksom i det och att det är en naturlig del av livet.
Säg något som verkligen väcker en sån djup sanning, att om vi kunde lära oss att lyssna på djupet, om lyssnandet i sig var grejen. Och till och med bortom så här att vi kommer drabbas av sjukdomar, att när vi går in i lyssnandet så det vi kallar sjukdomar släpper liksom taget lite grann. Det släpper också labels, det släpper också sin identitet. Så okej, det finns någonting som bränner lite i solar plexus eller epigastria. Det finns något som liksom, eld finns här. Okej, jag känner någonting här. Vi kan kalla det halsbränna och medicinera. Men vi kan också bara, okej, det finns eld här. hur möter jag det? Vad kan, mm. det, liksom, vad kan det vara för någonting? Mm. Och behöver inte ens gå in i så här linjärt, vad beror det på och hur kan jag fixa det? Mm. För du är också inne på något så spännande, det här att vi vill fixa oss själva. Mm. Vi vill liksom fixa oss själva från sjukdom.
Mm. Och fixa andra också. Liksom.
Och fixa andra, absolut. Kanske ibland mer fixa andra. Än. Och att vi inte är riktigt redo att möta oss själva helt. Mm. Och det här när vi börjar lyssna utan att vara rädda för vad vi hittar. Mm. Det är någonting som du säger som berör så mycket det här. Om vi lever i en värld av så här, det som rör sig här inne, det får röra sig.
Mm.
Jag är inte rädd för vad jag hittar om jag börjar lyssna på riktigt. Så alltså det i sig, det lyssnandet är så läkande. Och där behöver vi inte ens gå in i identitet av att jag är sjuk. Jag är diabetiker. Jag är ingenting. Just nu upplever jag att kroppen behöver absolut vila. Jag behöver inte säga att jag är utmattad.
Nej.
Ibland kan det hjälpa. Jag vet att vi har ju också en samhällsstruktur där det hjälper att få en diagnos för att vi kan få den support vi behöver. Jag har en längtan efter att det ska bli annorlunda.
Mm.
Att det ska finnas en stor liksom, en så här djup vinst i att klä av oss de här diagnoserna.
Mm.
Och jag säger det från en djup plats av ödmjukhet i att ha både upplevt att det är skönt att få diagnoser. Jag har varit väldigt sjuk själv på många sätt och kommer från en liksom djup patientupplevelse av snälla hjälp mig. Mm. Och en längtan efter att få bli förstådd och också sedd i liksom all smärta. Mm. På samma gång som jag vet att det är när de här labelsen, när jag släppte dem fria, det var då jag började läka på riktigt.
Mm.
Och jag ser det runt omkring mig överallt hela tiden. Att när, oavsett vad det är, när klienter kommer till mig, oavsett om det är cancer, det kan vara en bröstcancer eller en tarmcancer eller en hudcancer eller om det är autoimmunitet, allergi, eksem, mage, tarmflora, fertilitet, PCOS, PMS, liksom menscykel, utmaningar eller om det är akne, depression, ångest, sömnsvårigheter. Att när vi börjar liksom klä av de här identiteterna, så här, jag är absolut inte det här. Alltså, I'm a being of light. Kroppen signalerar till mig för att jag inte lyssnar.
Mm.
Hur kan jag prioritera att lyssna från att hålla ihop effektiviteten så att jag kan gå till jobbet 8 timmar om dagen eller 12 timmar om dagen eller det som har drivit mig till att behöva lyssna. Vad händer när jag liksom klär av mig idén om både vad min kropp behöver vara, att den ska vara det vi kallar quote-unquote frisk. Det är en så otroligt stark poäng. Alltså, vad händer när vi faktiskt låter kroppen signalera och prata som den vill? Och att det är aldrig någonsin kroppen som inte supportar oss, det är vi som inte lyssnar. Jag har varit sängliggande i många månader under, du kan kalla det utmattning, depression, sömnsvårighet, tinnitus, migrän, hudcancer, massor på en gång. Mm. Binjure, sköldkörtel, allt slog ut på en gång. Och i det, så att det djupa lyssnandet är det enda som spelar roll. Och samma praktiker läkte allt av det.
Mm.
För allting var där för att hjälpa mig lyssna. Mm. Så när jag började lyssna så släppte allt. Första 8 månaderna fick jag äta massa olika läkemedel och träffa olika specialister. Till dess att någon sa till mig att så har du kommit i kontakt med att din kropp vill prata. Att du behöver lyssna. Det var också där jag, som yogan kom in som en som medicinsk, ska man säga, terapi i mitt liv. Både som patient och som läkare. Men det finns någonting här. Det finns någonting i så ren närvaro som läker oss på ett sätt som är bortom att bota.
Mm.
För det är en skillnad mellan bot och läkning. Liksom, to cure or to heal. Mm. It's not the same thing. Vi kan bota saker och vi kan liksom nästan så här gå över lik för att bota någonting. Men läkningen i att lyssna på vad kroppen vill säga är någonting helt annat.
Mm.
Och där sker mirakel ofta. Mm.
Men jag är lite nyfiken på en sak.
Ja.
Hur upplever du att det är att du liksom möts av folk som jobbar mer kliniskt som läkare? Att du jobbar mer med de här områdena? För det känns som att det i vissa sammanhang kan alltså ses som lite kontroversiellt. Att inte ha det vetenskapliga belägget för allt man liksom säger och jobbar med.
Mm.
Även om jag själv har insett att när jag har börjat lyfta det på jobbet så har jag inte alls mötts av det motståndet jag trott att det skulle göra. Men det känns som att det liksom ändå är sånt som debatteras en hel del. Vad är liksom din erfarenhet av det, Eva?
Min erfarenhet är fantastisk. Mm. Att jag möts av så mycket nyfikenhet.
Mm.
Jag tror att det också handlar väldigt mycket om att det jag praktiserar och det jag delar med mig av, det är liksom djupt embodied. Det kommer från en plats av som är bortom åsikter och tankar och idéer om hur det ska vara. Om att jag har rätt och någon annan har fel, eller att hela systemet har fel, eller att jag har fel och alla andra har rätt. Det är inte där det bor, det är inte där den här visdomen bor.
Mm.
Sen också tror jag att självklart så har det hjälpt att när jag har varit i de kliniska situationerna, till exempel på hjärtavdelningen på ett stort universitetssjukhus.
Mm.
Alltså det räckte med att visa att 75% av de här personerna som var med, de kunde minska eller sätta ut sin blodtrycksmedicinering och de minskade i hjärtflimmer. Attacker, och det sparade enorma pengar till sjukhuset, för de kom inte in lika ofta. Och där föddes en naturlig nyfikenhet hos de här läkarna. Så vad är det ni gör? Mm. Vad är det som sker? Och att väldigt ödmjukt på något sätt inte tro att jag har rätt. Det är helt irrelevant.
Mm.
Men däremot så vill jag ge av allt jag har för att människor ska må bättre och möta sig själva.
Mm.
Och jag möts av väldigt mycket nyfikenhet, och jag känner också att vi är på en plats där jag blir inbjuden i sammanhang där det finns antingen personer som jag som är medicinare som har gått igenom en djup läkningsresa och i sig själva fått möta att läkningen skedde någon annanstans än genom den västerländska medicinen. Eller att det är personer som kommer från liksom det yogiska eller kvantfysiken eller som bara vill förstå mer och nyfiket har en känsla, har en intuitiv känsla av att så här, it's bigger than we've been taught. Alltså det liksom, livet är större än vad vi har fått lära oss.
Mm.
Någonting mer magiskt finns där, och vi vet inte exakt än. Forskningen är inte helt klar och tydlig, men jag är nyfiken. Och genom att också omge mig med förstås liksom med sådana människor så känns det blir så expansivt. Det känns så nära.
Mm.
Och att få vara en brygga i det här, liksom, i all ödmjukhet och öppenhet, för att det vi, alltså, jag vet inte, jag bara ser. Jag ser det jag ser. Och vill dela det, om det kan hjälpa någon. Och vara med att verkligen öppna dörrar. Mer än att säga vilka dörrar vi ska gå igenom, så bara liksom öppna dem på glänt och se vad som finns där. Och vara väldigt tydlig med när det är evidensbaserad medicin och när det vi gör är någonting annat.
Mm.
När det vi gör är en gammal yogisk tradition som praktiseras för det här. Se om det fungerar för dig.
Mm.
Och på något sätt också klä av det förväntan om resultat och bara se vad sker. Vad sker när vi lyssnar?
Mm. Testa och känna efter liksom.
Mm.
I slutet brukar vi alltid fråga efter de tre bästa må bra tipsen. Så vi tänkte, du får välja tre må bra tips. Vad skulle de vara?
Ljuvligt. Just idag. Jag kan inte ge någonting generellt. Men just nu är mina tre bästa må bra tips att skratta. Att skratta, omge dig med människor som verkligen, verkligen gör att du blir glad, avslappnad, känner att du är hemma i dig själv. Ett annat må bra tips, att ha en daglig praktik, en liten ritual. Låt kroppens alla celler påminna om att vi är ceremoniella varelser. För mig ser den ut som 4 timmar lång, som deep morning practice, meditation, chanting, yoga, morgondopp. Allt möjligt. Men hitta liksom en liten stund. Gärna 11 minuter av någonting. Det kan vara stillhet, det kan vara dans. Det kan vara, gör vad du vill, men gör det över tid. Och se hur det förändrar dig. Någonting sker när vi cykliskt kommer tillbaka till praktik igen och igen och igen. Och det tredje är ät med njutning. Lyssna på kroppen. Lyssna på vad kroppen vill äta. Inte nödvändigtvis på de första tankarna. Utan verkligen på kroppen. Och lita på det. Så att inte maten eller att äta hälsosamt blir ännu ett regelverk. Utan särskilt för oss kvinnor att vi får koppla upp oss mot djup sensuell njutning varje måltid. Det är mina bra tips.
Tack så jättemycket för att du var med. Alltså som sagt, Tack. Jag hade kunnat prata hur länge som helst. Just nu är jag så här, vi skulle boka 2 timmar. Jag hade kunnat fortsätta liksom i
alla Next ämnen. Time.
Jag satt mest och lyssnade, men gud, jag sitter verkligen så här helt inflod i detta och bara, Öppna mina sinnen liksom, så kan man tycka. Gud, jag bara sitter helt mindblown just nu.
Underbart.
Alltså verkligen så fint.
Och det finns så mycket, liksom, det finns så många områden som vi, ja, det är så spännande. Tack för den här inbjudan och tack för det ni gör. Det här är så oändligt värdefullt för världen.
Ja, tack för
och
att
detsamma,
du
måste
ville
jag säga.
Dela med dig.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.